Välkommen tillbaka till Utdelningsfabriken. Så nu är vi alltså framme vid bokens sista kapitel, ekonomi. Kul att du velat fortsätta att lyssna på när jag pratar. Det betyder ju att jag är ganska okej, trots allt. Du har nu agerat i rollen som kapitalist och lärt dig olika sätt att få in kapital till investeringsfonden. Därefter har du prövat att vara investeraren i din utdelningsfabrik och tränat sig att nyttja kapitalet till att köpa bra aktier. Det är återigen dags att byta fokus. Du behöver nu kliva in i den tredje och sista rollen som vi kallar för ekonom. Den här rollen har vissa likheter med att vara ekonomiansvarig i ett företag. Du gör det mesta kvartalsvis, helst veckan efter föregående kvartal, och arbetar med framförallt följande områden. Redovisa och analysera utfall. Uppdatera löneprognos och takkontoprognos. Och genomföra transaktioner. Låt oss börja med att titta på vad du gör när du redovisar och analyserar utfallet. Som ekonom vill du förstå hur det gått för utdelningsfabriken senaste kvartalet, både när det gäller intäkter och kostnader. Det första du vill titta på är hur hög den så kallade kalkyllönen är för tillfället. Kalkyllönen är den teoretiska lön som blir om du räknar ihop alla utdelningar du förväntas få på ett år med de aktier du äger, och så delar du den summa med 12. Då får du en kalkylerad månadslön. Denna använder vi inte i praktiken, dina räkningar betalas istället av något som vi kallar för utdelningslön, och som vi snart ska berätta mer om. Men det är ändå kittlande att titta på hur kalkyllönen ständigt växer med allt fler antal aktier du äger, och att många av dina företag ständigt ökar utdelningen per aktie. Varje kvartal får du statistik över vad din kalkyllön står i för tillfället. Du räknar ut den med ett verktyg som vi kallar för kontrollpanelen. Detta är en lista över alla aktier du äger där du anger antal aktier per företag och hur mycket utdelningen är per aktie i svenska kronor. Summan av denna lista delat i 12 är kalkyllönen. I din portal på utdelningsfabriken.se kan du fylla i värden för din kontrollpanel. Inkomna utdelningar. Nästa del är att du vill förstå hur mycket utdelningar som har kommit in på varje depåkonto under föregående kvartal. Om du är disciplinerad och enbart handlar för de belopp som förs över till ditt depåkonto från investeringsfonden, så är det enkelt att se hur mycket utdelningar som inkommit och finns kvar efter kostnader. Det är kort och gott det som finns på saldo på depåkontot. Detta belopp för du då över till utdelningsfonden där alla utdelningar samlas upp. Låt säga att i början av kvartalet så är det 0 kronor i saldo på depåkontot. Du får över 10 000 kronor för att handla fler aktier i ett av dina företag som du har där. Du genomför köpet på det beloppet. Parallellt med detta så inkommer det utdelningar för 3 000 från vissa av aktierna på depåkontot. Det dras 500 i kostnader för skatter. Saldot på depåkontot bör alltså efter alla dessa transaktioner sluta på 2 500 kronor. I detta fall är det denna summa som du kan redovisa som nettoutdelningar för det gångna kvartalet och föra över till utdelningsfonden. Men om du är lite spontan och köper aktier för de medel som råkar finnas på depåkontot för tillfället, så är risken stor att du konsumerar upp delar av de inkomna utdelningarna. Och då går det inte att lita på att det som är i saldot är lika med allt som inkommit under kvartalet. I detta fall får du titta på historiken av transaktioner på kontot och räkna ihop hur mycket som är utdelningar. Om nettoutdelningen är högre än vad som är kvar i saldo på kontot så får du täcka upp med pengar som du tar från investeringsfonden direkt till utdelningsfonden. Du bör alltså prioritera högre din utdelningsprognos än din investeringsprognos om du måste välja. Inkomna utdelningar kan variera mycket från kvartal till kvartal beroende på vilka av dina aktier som delar ut under just denna period på året. Vissa kvartal kan det komma en hel del bonusutdelningar också. Bortsett från bonus så kan det vara intressant att försöka följa det som kallas för rullande 12, alltså jämföra med hur mycket utdelningar som inkom vid samma tidpunkt förra året. Kostnader. Den tredje delen som du för din egen skull bör redovisa kvartalsvis är kostnaderna som varit. Kostnader. Vi har väl inga kostnader. Ofta brukar folk bara skryta om hur mycket de har tjänat på aktier som gått upp och sällan nämna något om vilka kostnader som varit. Att driva din utdelningsfabrik innebär kostnader på 15-25% av utdelningarna du får ut. Detta beror på hur duktig du är på att hålla ner dessa, och om vissa typer ska räknas in eller ej. Kostnaderna kan vi dela in i 4 kategorier. 1. Skatter. 2. Transaktionskostnader. 3. Räntor. Och 4. Externa kostnader. Låt oss börja med skatter. Att handla aktier beskattas efter vilken typ av depåkonto du har. Vi har tidigare nämnt att det finns 3 typer: värdepapperskonto, investeringssparkonto och kapitalförsäkringskonto. Värdepapperskontot skiljer sig från de andra 2 då du med detta beskattas 30% på vinsten på en försäljning, eller får dra detsamma vid en realiserad förlust, samt att du får betala 30% i skatt på respektive utdelning som inkommit. ISK och KF-skatten bygger på en annan modell där det istället är värdet på depåkontot som avgör skatten samt värdet på insättningarna som skett senast i perioden. Kort sagt har du aktier på ett depåkonto som är värda 300 000 kronor och 50 000 kronor som är oinvesterat som saldo, samt att du satt in totalt 70 000 senast i perioden. Så är underlaget för din schablonskatt allt detta tillsammans, det vill säga 420 000 kronor. ISK och KF-skatten är dock som regel betydligt lägre, runt 7%. NVP-skatten är enklare att hålla ordning på då du inte behöver deklarera för alla transaktioner. För utdelningar du får från utländska börser drar dessa länder ofta ytterligare en skatt som kallas för källskatt. Om du har aktierna på ett kapitalförsäkringskonto så kan din aktiemäklare begära tillbaka denna skatt och den återförs som en intäkt till ditt konto cirka 3 år senare. Transaktionskostnader. När du köper och säljer aktier så tar aktiemäklaren ut en avgift för detta som kallas courtage. Avgiften brukar bestå av en fast kostnad och en rörlig kostnad beroende på hur stor affär du avser att göra. En del mäklare har olika avgiftsnivåer på sina courtage beroende på om man är premiumkund eller ej, samt efter hur stora belopp affärerna brukar vara på. Förutom courtage så tillkommer det ofta en växlingsavgift också. Den är i regel lika stor som courtaget. Det kan vara lite irriterande att denna växlingsavgift tas ut när du kanske vill sälja en amerikansk aktie för att få pengar till att köpa en annan amerikansk aktie och de däremellan behöver växlas mellan dollar och kronor 2 gånger. Räntor. Vi nämnde i kapitlet kapital att det går att belåna dina aktier för att köpa fler. Aktiemäklaren tar ut en ränta för detta. Hur hög den räntan är beror på hur mycket av portföljens värde som är belånat. Denna ränta dras automatiskt från det depåkonto som är belånat. Det är värt att nämna att du även kan få en intäktsränta ifall du har pengar på ett sparkonto hos mäklaren, alltså inte depåkonto. I utdelningsfabriken så blir det faktiskt en del intäktsränta då vi sparar upp en del pengar på sparkontona för investeringsfonden och utdelningsfonden. Externa kostnader. Detta är kostnader för hjälpmedel du har för att driva utdelningsfabriken. Det kan framförallt handla om att du väljer att ha ett abonnemang hos någon sajt som kan visa eller exportera bra data om företagens nyckeltal. Börsdata är exempel på en sådan sajt. Det kan också vara att du väljer att prenumerera på en tidning eller ett magasin eller en app om börsnyheter, till exempel di.se, Seeking Alpha, eller Omni-ekonomi. Eller så har du externa kostnader för att utbilda dig mer kring att handla med aktier. Kanske en kurs du anmäler dig till, eller olika ljudböcker du vill lyssna på. Alla dessa utgifter bör helst räknas in i vad det kostar att driva utdelningsfabriken. En del ser det dock som privata kostnader och bakar in det i något av sina takkonton. Så, som ekonom bör du varje kvartal försöka summera hur stora alla dessa utgifter tillsammans har varit. Summan av detta bör du dela med hur stora utdelningarna var under kvartalet. Det är denna procentsats som ofta brukar ligga mellan 15-25%. Vissa vill inte räkna in källskatt eftersom du får tillbaka den, eller de externa kostnader som de istället tar som en del av hushållskostnaderna. Det är upp till dig att avgöra, men du bör ange hur du väljer att räkna i ditt strategidokument. Det viktiga är att du följer över tid hur stor del av intäkterna som utgörs av utgifter och har koll på ifall de går upp eller om du lyckas sänka dem. Så, hur håller du då ner dessa kostnader? Att minska skatten för värdepapperskonton. Har du sett tidigare aktier på ett värdepapperskonto så kan det tyvärr vara bökigt att flytta dem till ett investeringssparkonto utan att du måste sälja dessa och skatta för vinsten. Ett sätt att minska skatten är ifall du säljer aktier där du gjort en förlust. Står du inför valet att starta upp ett nytt konto, är som sagt investeringssparkonto och kapitalförsäkring att föredra då de har generellt en lägre skatt. Ett undantag kan vara ifall du har en portfölj med aktier som du inte tänker sälja, som har en mycket låg direktavkastning, men samtidigt en kraftig kursökning. Det kan till exempel vara en direktavkastning på 1% och en kursökning på 20% årligen. Då kan värdet på portföljen öka så pass mycket att det är billigare att ha ett värdepapperskonto än ett investeringssparkonto. Men detta är enbart ur ett utdelningsperspektiv. Skulle du sälja aktierna så blir det dyrare med värdepapperskonto. Att minska skatten för investeringssparkonton, även kallad ISK-skatten. Eftersom skatten baseras på värdet på portföljen vilket inkluderar saldot, så kan du få ner skatten något genom att se till att du inte har stora belopp pengar i portföljen som inte är investerade i aktier. Som ekonom bör du ständigt städa i dina portföljer och flytta över pengar där till endera investeringsfonden eller utdelningsfonden. Du vill alltså att saldot på kontot ska vara så lågt som möjligt. En annan viktig sak att tänka på är att insättningar räknas till värdeökningen men inte uttag. Det vill säga om du har en portfölj som är värd 200 000 kronor och du sätter in 50 000 där på våren och sedan tar ut dessa pengar på hösten. Så kommer ändå schablonvärdet för kontot att vara 250 000, förutsatt att aktiekurserna stått still. Som ekonom bör du därför tänka på att pengar inte åker in och ut ur portföljerna i onödan. Vill du gå in för att optimera skatten, så kan du förvisso låta utdelningar ligga kvar på depåkontot och du för över motsvarande belopp från investeringsfonden direkt till utdelningsfonden. Men det är lite mer avancerat att hålla kontroll på detta och kan göra att investeringar och utdelningar inte hålls isär, vilket riskerar att påverka din utdelningslön. Att minska skatten på kapitalförsäkringskonton, även kallad KF-skatten. Samma principer som för ISK gäller för att hålla nere KF-skatten. Men därtill ska du tänka på att KF-skatten räknas ut och betalas kvartalsvis, medan ISK sker årsvis. För ISK är det schablonvärdet 31 december som sedan betalas i och med din deklaration. KF-skatten deklarerar du inte för. Av någon anledning så räknas enbart hälften av insättningar som görs på hösten, efter 1 juli, till schablonen för KF-skatten. Det vill säga att sätter du in 50 000 kronor på ett KF-konto på våren och lika mycket igen på samma konto på hösten, så har värdet ändå bara ökat med 75 000. Detta kan vara bra att tänka på för att hålla ner KF-skatten. Generellt för ISK och KF, tänk på följande. Ha inte pengar liggandes där som du inte i närtid tänker investera för. Ta inte ut och sätt in pengar för ofta. Håll koll på avstämningsdagarna. Och om möjligt, försök göra insättningarna på hösten på dina KF-konton. Att minska källskatten. Denna skatt lyckas vi hålla ner genom att vi använder oss av kapitalförsäkringskonton för de utländska aktierna. Det kan dock vara så att du får tillbaka det mesta av källskatten men inte exakt hela beloppet. Detta styrs av något som kallas för spärrbelopp. Mer om hur spärrbeloppet fungerar i appendix. Att minska courtage. Courtagekostnaderna kan du hålla ner genom att som ekonomen tänka på tre saker. Jämför noga courtageavgifterna innan du väljer bank där du bygger din utdelningsfabrik. Använd en courtagemodell som passar snittvolymen på dina transaktioner. Kan också vara att du tillfälligt byter modell ifall du ska göra några större aktieköp om dina transaktioner annars är mindre. Planera dina köp och sälj och undvik för mycket turbulens i dina portföljer. Att börja köpa en aktie som du efter ett par veckor ångrar dig och säljer är ett exempel på vad som river upp dina courtagekostnader. Att minska växlingsavgifterna. För att sänka växlingsavgifterna så kan du för vissa banker nyttja något som kallas för manuell valutaväxling eller valutafickor. Med detta så växlar du över en buffert med pengar i utländsk valuta för en av dina portföljer som har aktier i den valutan, till exempel en amerikansk portfölj för aktier som handlas i dollar. Därefter behöver du inte blanda in svenska kronor för den portföljen så länge du köper och säljer i amerikanska aktier. Detta gör att din växlingsavgift kan minska. Att minska räntekostnader. Värdet på dina aktieportföljer ändras ständigt, och reglerna som avgör vilken ränta som ska gälla för det du har belånat, justeras med detta automatiskt. Därför är det viktigt att följa räntorna, åtminstone kvartalsvis, så att du inte ligger på en högre ränta än vad du trodde. Låt säga att du har en portfölj med 5% direktavkastning och du har belånat den något för 1% ränta. Du har inte varit uppmärksam på att portföljen fallit i värde och plötsligt ligger du på 5% ränta för din belåning, det vill säga utdelningen från de aktier du köpt på kredit äts upp av räntan. Att minska kostnader för flytt av aktier mellan depåkonton. Efterhand kanske du vill gruppera om dina aktier. Det kan vara så att aktierackingen har fått dig att köpa aktier i många retailföretag. Och nu vill du därför ha ett depåkonto med bara dessa retailaktier. Då kan det vara bra att känna till att de flesta mäklare brukar erbjuda en funktion som både gratis och smidigt hjälper dig att flytta dina aktierna mellan depåkontona, om båda är investeringssparkonton. Men att flytta mellan kapitalförsäkringskonton och investeringssparkonton är svårt. Så även flytt enbart mellan kapitalförsäkringar. Det brukar kräva att du behöver sälja aktierna och köpa om dessa från ditt nya depåkonto, vilket kan innebära en hel del courtagepengar och växlingsavgifter om depåerna har höga värden. Låt oss nu gå vidare med att prata om din löneprognos. När du gjort avstämningarna och fört över belopp för inkomna utdelningar till utdelningsfonden, så är det dags att fokusera på utdelningslönen framåt. Till skillnad från kalkyllönen som vi nämnde tidigare så är detta det du bestämmer dig att ta ut från utdelningsfonden varje månad kommande kvartal och för över till ditt konto för utdelningslön. Kalkyllönen är lite för oregelbunden i sin stegring och därav svår att prognostisera. Utdelningslönen baseras på ditt beslut kring vad som kan vara en jämn och hållbar ökning framåt. Det finns två grundteser när du planerar din utdelningslön. Den ska stiga över tid så att den kan täcka allt fler takkonton. Och den ska aldrig sjunka. Ska du börja låta din hushållsekonomi vila på aktieutdelningar och övertyga övriga familjemedlemmar om att det är rätt, så är det viktigt att ni kan lita på den månatliga utdelningslönen. Den behöver vara lika stabil som din arbetslön. Det funkar inte att den plötsligt sjunker en månad med ett par tusen lappar för att inte tillräckligt med utdelningar kommit in och så finns det inte pengar över att betala boendekostnader. Därför är det viktigt att du som ekonom funderar på vad som kan vara en rimlig startnivå på lönen och hur den linjärt kan öka. Ett exempel på linjär ökning är att du har en utdelningslön på 3000 kronor i månaden och att du ökar den med 500 kronor för varje kvartal. Anledningen till att vi vill hitta en linjär ökning är att det hjälper dig i ekonomrollen att planera när lönen kan täcka nästa takkonto. Om ditt första takkonto är mat 5000 kronor i månaden och du nu är i januari, så kan du räkna ut att utdelningslönen kommer att vara 3500 kronor från och med april, 4000 kronor från juli och så vidare. Det går alltså att göra en plan för att maten ska kunna betalas av utdelningar om ett år från nu. Men vänta nu. I början av boken visar den ju på att utdelningarna steg logaritmiskt med tiden. Ja, det stämmer. Men för att inte göra det för krångligt, så jobbar vi med en linjär höjning i etapper, gärna med en horisont på 8-12 kvartal. Därefter, så väljer du som ekonom en ny brantare ökning av lönen kvartalsvis för kommande etapp. I exemplet ovan kan det vara att 2 år fram i tiden så bestämmer du att utdelningslönen ska öka med 1000 kronor för varje kvartal, 6000, 7000, 8000. Så, hur kommer du fram till vilken utdelningslön du ska börja med och hur den ska stiga? I din portal på utdelningsfabriken.se så kan du få fram din löneprognos baserat på de värden du lagt in i kontrollpanelen, hur mycket aktier du hade och utdelning per aktie för dessa. Men vill du själv försöka komma fram till en lämplig utdelningslön så är bra att utgå från 3 delar. 1. Kalkyllönen. 2. Saldot i utdelningsfonden. Och 3. Hur mycket du tror att summan av dina utdelningar kommer att öka varje år. Kalkyllönen visar dig hur mycket utdelning du kan få ut av aktierna du för tillfället har investerat i. Tänk dock på att det är en bruttolön innan skatter och andra avgifter. Runt 80% av din lön är en mer rättvis bild. Men, vi vet att utdelningarna inte kommer in jämnt över året. Därför behöver vi också titta på att det finns en buffert i utdelningsfonden som kan klara samma lön i perioder när det inte kommer in så mycket utdelningar. Helst ska fonden klara löneutbetalningar i 12 månader framåt, men det går att ta en lite större risk och räkna med att den bara behöver klara lönen i 6 månader framåt. Låt säga att kalkyllönen indikerar 6 000 i månaden. I utdelningsfonden finns det 30 000 kronor. Även med ett 6 månaders perspektiv så är det inte hållbart med den lönen. 6 månader kräver 36 000 i buffert. I detta läget kan du endera sänka lönen eller fuska med att föra över lite medel från investeringsfonden till utdelningsfonden för att ha en bättre startbuffert. Hur stor ska då höjningen vara? Som sagt, på utdelningsfabriken.se så får du förslag på detta baserat på din kalkyllön och vad du angett som årlig ökning av utdelningarna. Men om vi tänker hållbart och vill vara trygga med att löneökningen hela tiden kan bekostas av utdelningar, det vill säga att utdelningsfonden sakta ökar och inte sinar, så kan du låta löneökningen procentuellt vara densamma som det du angett som din årliga utdelningstillväxt. Låt säga att du räknar med att den totala summan från dina utdelningar kommer att öka med 10% per år med anledning av att du ständigt köper fler aktier och att företagen du investerar till gör utdelningshöjningar varje år. Då är det rimligt att även din lön kan öka 10%. Räknar du på detta så kan du öka mer än så, men då blir det mer komplicerat. Med exemplet ovan där lönen är 6 000 kronor i månaden och intäkterna från utdelningar beräknas öka 10% årligen. Och blir det också 600 kronor i löneökning under kommande år. Det vill säga din linjära ökning är 150 kronor varje kvartal. Det behöver inte vara exakt på kronan hur hög din lön ska vara eller löneökningen. Försök att avrunda till hundratal. Så att det är enkelt för dig att ha i huvudet hur hög lön du har för tillfället. Och vad den kan tänkas vara ett par kvartal framåt. I exemplet ovan kan det vara att du spänner bågen lite, flyttar över 10 000 kronor från investeringsfonden till utdelningsfonden och satsar på att börja med en utdelningslön på 6 000 kronor och att du höjer den 200 kronor varje kvartal. Din löneprognos säger då att din lön om 5 kvartal kommer att vara 7 000 kronor. Detta kanske är samma belopp som ett av dina takkonton som du kan sikta på att täcka då. Även om målsättningen är att sätta en lön och en löneökning för 8-12 kvartal framåt, så bör du givetvis kolla till utdelningsfonden varje kvartal. Och se till att det inte är en vikande trend i hur mycket pengar som finns kvar. Vad tycker Pontus och Emil? Hur går ni tillväga för att sätta er utdelningslön? Pontus: i början var jag nog lite för ivrig och försökte maxa utdelningslönen och lönetillväxten. Dels kändes det som ett styrkebesked, och så ville jag ju nå milstolparna i min plan så fort som möjligt. Men det blev ganska rörigt. Även om jag aldrig behövde sänka lönen, så blev det att jag fick tillfälligt stoppa höjningen ett par kvartal framåt, för att jag gått på för hårt, i förhållande till hur mycket utdelningar som kom in. Hade väl inte heller full koll på när milstolparna skulle uppnås, eftersom lönesättningen blev en slags happening inför varje nytt kvartal. Men det funkar bättre nu. Sätter en rimlig ökning av lönen för cirka 2 år framåt. Emil: inga konstigheter för min del. Har hela tiden varit konservativ både på den lönenivå jag en gång började på och den linjära stegringen. Även jag brukar låta det gå 2 eller 3 år innan jag ändrar höjningen. Just nu är löneökningen 1 000 kronor i kvartalet. Så har det varit ett tag och det är nog snart dags att skifta till 1500 och öka med 6 000 om året. Ja, när man tänker på det, så är det ju ganska mycket bättre än vad man har blivit erbjuden av någon arbetsgivare under åren. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss fortsätta. Vi ska prata om utdelningslönekontot och att uppdatera din takkontoprognos. När du gjort din löneprognos, så för du över lönesumman från utdelningsfonden till ditt konto för utdelningslön. För att inte behöva göra detta varje månad, så bör du ta hela summan av de 3 utdelningslönerna för det kommande kvartalet. Utdelningsfonden kan du ha hos din aktiemäklare, om du inte har alltid samma bank. Men utdelningslönekontot bör vara ett vanligt konto i banken som du betalar dina räkningar ifrån. Då blir det enkelt med autoöverföringar från det kontot till de takkonton det ska täcka. Tänk på att detta måste vara ett annat konto än där din arbetarlön kommer in för att hålla isär vad som är arbetsinkomst och utdelningsinkomst. Det kapital som vi får in på utdelningslönekontot är färdiga pengar som på sätt och vis är frikopplade från hur det går med pengamaskinen i utdelningsfabriken. Fokus nu är att planera för att dessa pengar den kommande månaden kan täcka så många takkonton som möjligt. Egentligen är det inte så mycket planerande, då principen är att aldrig betala delar av takkonton utan bara täcka hela kontot. Har du 2 stycken konton, bostad 9 000 och mat 5 000, och din utdelningslön är 11 000, så är det bara ett takkonto som än så länge kan betalas. Först när utdelningslönen är uppe i 14 000, så kan båda kontona täckas. Som du ser, så kommer det att bli över pengar på utdelningslönekontot, tills vi är upp på nästa nivå. Låt säga att det har gått 4 kvartal sedan lönen var 9 000 kronor, och det tar ytterligare 6 kvartal innan lönen är uppe på 14 000 kronor. Tidsspannet mellan första och andra taknivån är alltså 10 kvartal, lika med 30 månader. Det innebär att det under denna tid kommer att bli överallt mer pengar varje månad på utdelningslönekontot. Utdelningslönen kommer in månadsvis, men det är fortfarande bara ett takkonto som du betalar för den. Vad ska du då göra med pengarna som ackumuleras på ditt utdelningslönekonto? Ska du vara aktiv med ditt kapital och se till att detta hela tiden hjälper dig att nå ditt mål, då har du 2 val. Börja täcka nästa takkonto tidigare än planerat. Eller föra tillbaka överskottet till investeringsfonden för att öka takten i pengamaskinen. Att kunna tidigare lägga när nästa takkonto kan täckas är spännande. Du passerar dina milstolpar i planen mot ekonomiskt oberoende fortare än väntat. Är det detta alternativ du väljer så kan du som ekonom även uppdatera din takkontoprognos. På utdelningsfabriken.se så görs detta automatiskt i din portal, baserat på vilken utdelningslön du registrerat och den kvartalsvisa ökningen du angett. Men det går att räkna ut detta också. Eller så har du som tumregel att pröva om det funkar att ta steget till nästa takkonto 1 kvartal tidigare. För enkelhets skull, använd enbart kvartal som tidpunkter. Då blir det enklare att hålla ordning på helheten eftersom du gör kvartalsbokslut. Man kan säga ju mer pengar som ackumulerats upp på lönekontot, och ju mindre avståndet till nästa takkontonivå är, ju tidigare kan du ta steget till nästa milstolpe, utan att planen ska brista. I det tidigare exemplet där det skulle ta 10 kvartal att komma till nivån för nästa takkonto, så hinner det att samlas upp 67 500 kronor på kontot. Detta överskott kan nyttjas till att börja bekosta nästa takkonto redan 4 kvartal tidigare. Du kan alltså nå nästa milstolpe ett år innan. Vad tycker Pontus och Emil? Hur gör ni med överskottet som blir på utdelningslönekontot? Pontus: jag försöker hela tiden se hur mycket jag kan tidigare lägga steget till nästa takkonto. Ju tidigare jag känner att jag lyckas med mina milstolpar, ju lättare är det att hålla motivationen uppe med arbetet i utdelningsfabriken. Emil: hum. Jag uppdaterar inte min takkontoprognos. Det är enklast om den följer 1-1, hur jag har bestämt att jag ska höja utdelningslönen kvartalsvis. Det som blir över brukar jag samla ihop årligen och föra tillbaka till investeringsfonden. Mer mat åt pengamaskinen blir ju mer deg i långa loppet. Haha. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss fortsätta. Vi ska nu gå igenom när ränta på ränta-effekten faktiskt slår in. Det är värt att påminna att steget att kunna täcka ett takkonto har en dubbel effekt. Det första är den mentala tillfredsställelsen att nu behöver vi inte jobba längre för att täcka våra boendekostnader ifall det varit takkontot för bostad som nu kunde bekostas av utdelningslönen. Den andra effekten är att i och med detta steg kan du styra om detta belopp av din arbetslön från att bekosta bostaden till att gå in i investeringsfonden. Egentligen så är det först nu som vi uppnår ränta på ränta-effekten. Låt säga att dina bostadskostnader är på 9 000 kronor i månaden och du sedan tidigare avsätter 7 000 av din arbetarlön till investeringsfonden. Genom att du nu kan stänga av autoöverföringen från arbetarlönen till takkontot för bostad och styra om så autoöverföringen till investeringsfonden ökar med motsvarande, så går du plötsligt från 7 till 16 000 i månaden som du kan köpa fler aktier för. På ett år så går din investeringsförmåga i detta exempel från drygt 80 till 190 000. Kort sagt, det är som att lägga in en ny växel i pengamaskinen när du uppnått ett nytt takkonto. Det är en härlig känsla. Låt oss fortsätta att prata om vad vi menar med kvartalsbokslut. Som du sett i rollen som ekonom, så koncentrerar vi arbetet till att ske kvartalsvis. När du väl kommit igång med din fabrik så gäller detta även för dig i rollerna som kapitalist och investerare. En viktig del i metoden är just att göra ett bokslut på en stående tid, veckan efter senaste kvartal. Det kanske låter överambitiöst och som massor av jobb bara för att det ska se bra ut. Men egentligen är det tvärtom. Vi gör kvartalsboksluten för att du inte ska behöva jobba så mycket med fabriken däremellan. Återigen, så vill vi bygga en stabil pengamaskin som vi orkar driva under många år framåt. Ambitionen är att det ska räcka med att vi stämmer av vid dessa tillfällen för att fabriken sedan ska kunna tuffa på av sig själv kommande 3 månader. I kvartalsbokslutet bör du både titta bakåt och framåt. Hur har det funkat under kvartalet som nyss avslutades? Till exempel, har det gått att hålla hushållsräkningarna under taken som du satt på kontona? Hur har investeringarna gått? Vad står din kalkyllön i för tillfället? Men du behöver även titta framåt och göra eventuella korrigeringar för kommande kvartal. Det kan vara nivån på ett takkonto som behöver höjas. Eller ett par företag som du vill zooma in på framåt och köpa på dig fler aktier ifrån. För att kunna ställa dig dessa frågor och göra en analys och prognos framåt behöver du först fylla på med värdena för respektive del. Det blir kurvor som sedan över tid blir intressanta att följa. I din portal på utdelningsfabriken.se finns den rapport som automatiskt sammanställer utfallet för kvartalet. Där finns också en mall med beslutspunkter som kan vara bra att ta ställning till inför kommande kvartal. Att se över strategidokumentet. Glöm inte att vid detta tillfälle även se över strategidokumentet ifall det är några av dina mål och principer där som du vill uppdatera eller nya som du vill lägga till. Strategidokumentet bör fungera som en måttstock mot vilken du stämmer av hur utfallet blivit i förhållande till dina principer. Till exempel om du har en lika stor krigskassa som du bestämt ska finnas i förhållande till aktieportföljernas värde. Eller hur har du agerat i vissa situationer? Har du följt din princip att inte spontanhandla aktier, utan istället lägga långa köpordrar? Men det är också strategidokumentet som ger dig stöd inför de eventuella beslut du tar inför kommande kvartal. Att göra en kvartalssammanfattning. När du är klar med sammanställningen av nyckeltalen och gjort din analys och tagit beslut för kommande 3 månader, så kan det vara bra att du skriver ner detta i en så kallad kvartalssammanfattning. Det är inte vd-ordet i någon tung börsrapport som du ska skicka ut till marknaden, utan mer anteckningar som gör att du vid nästa tillfälle kan gå tillbaka och läsa hur du tänkte och resonerade vid slutet av detta kvartal. Det behöver inte vara kring varje nyckeltal, fokusera hellre på de stora penseldragen. Är du nöjd med utfallet av kvartalet? Utvecklas pengamaskinen enligt plan? Och vad vill du satsa på och eventuellt förändra under kommande kvartal? Detta är lite frågor som du kan reflektera över när du skriver din sammanfattning. Vad tycker Pontus och Emil? Hur brukar ni jobba med era kvartalsbokslut? Pontus. För mig är det lite av en helig grej. Jag brukar helgen efter åka iväg till mitt favoritcafé och så sitter jag där på förmiddagen och sen firar jag med en god lunch. Det tar mig ungefär 2 timmar att bli klar. Nyckeltalen får jag in automatiskt numera. Jag har märkt att jag blir allt mer intresserad av att läsa och reflektera över hur jag sammanfattade förra kvartalet. Försöker också bli bättre på att komma ihåg vad jag skriver ner som målsättning för kommande månader. Emil. Jag håller med. Kvartalsbokslutet är en viktig händelse. För mig blir det nog en macka och en kopp te på kvällen när barnen har lagt sig. Har blivit att jag körde onsdag kvällen veckan efter kvartalet. Jag brukar tänka att jag ska göra bokslutsjobben så bra att jag behöver lägga minimalt med tid på fabriken kommande månader. Till exempel så lägger jag in vissa långa köpordrar vid detta tillfälle. Jo visst, jag tittar ju till utdelningsfabriken emellanåt ändå, men mer då som en åskådare. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss nu fortsätta med att för sista gången besöka Dylan och hans bygge med sin utdelningsfabrik. Hej Dylan. Det första året är nu över. Hur har det gått för dig? Jo, våren handlade mycket om att organisera hushållsekonomin och etablera mina takkonton och frigöra pengarna jag bestämde mig för i kapitalkartan. Hösten däremot har handlat mer om att investera i företagen, som jag bestämde mig för i aktierankingen jag berättade om tidigare. Men nu har jag investerat drygt 280 000 fördelat på 15 företag. Jag har köpt på mig aktier i omgångar och haft köpordrar som legat länge och varit lite under rådande kurs. Men till slut har det allt varit en dipp och då har köpen gått igenom till bra pris. Har jag sett att det varit extra bra direktavkastning vid dessa tillfällen så har jag köpt lite mer i just dessa företag. Jag är nog faktiskt lite stolt över att min yield of cost just nu ligger på 6,2%. Det jag skrev i mitt strategidokument var att ha som mål att den totala avkastningen över tid skulle vara över 5%, så det här är bättre. Men det gäller ändå nu att inte bli förblindad av enbart avkastningen när jag fortsätter investera framåt. Jag vill ju att det ska hålla. För året som kommer så verkar utdelningarna totalt landa på 17 500 kronor. Och verktyget indikerar att min kalkyllön just nu ligger på 1450 kronor. Jag har gjort en del uträkningar för att titta 5 år framåt. För varje år så räknar jag med att investeringarna ökar med de 9000 kronor i månaden som jag har bestämt att avsätta från min arbetslön, samt att klara den extra engångsinsättningen på 40 000 som jag vill samla ihop till årligen. Det var ju skatteåterbäringen, hyra ut lägenheten och bonusen som var på min lista för detta. Men sedan ser jag ju fram emot att börja täcka takkonton och få styra över det som nydras av arbetarlönen för dessa räkningar till att istället gå till investeringsfonden. Jag blir upprymd när jag tänker på att komma igång med ränta på ränta-effekten. Om det går som jag har tänkt så är det nog inte helt orimligt att jag efter 5 år har passerat 1 miljon i aktieinvesteringar. Hoppas också att jag har lyckats hitta företag som i snitt vill höja utdelningarna runt 5% årligen. Som Dylan-ekonomen så har jag grubblat på 3 frågor. Vilken ska vara min ingångslön? Hur stor ska ökningen vara per kvartal? Och när kan jag täcka första och andra takkontot? Jag har nu landat i att min ingångslön får bli 1000 kronor i månaden. Det känns bra att den är under kalkyllönen första året. Ökningen har jag satt till 200 kronor per kvartal. Det gör att jag i början på 6:e året då borde ha en utdelningslön på 5000 kronor i månaden. Ja. Jag inser att det nog är en ganska aggressiv ökning, men över tid så ser jag att utdelningsfonden kommer ikapp och stiger snabbare. Men, för att ha lite buffert till att börja med, har jag fört över 5000 kronor från investeringsfonden till utdelningsfonden. Sen blir det ju lite pengar över på utdelningslönekontot eftersom det inte betalas några räkningar därifrån förrän jag har nått upp till första takkontot. Jag kommer nog att utnyttja det saldot till att klara den första milstolpen så fort som möjligt. Det är avsättningen till semester på 2500 per månad som utdelningslönen ska betala. Genom att göra så hoppas jag att lyckas med min första milstolpe drygt ett år tidigare än att utdelningslönen är på denna nivå. Likadant är planen att kunna klara även den andra milstolpen i förtid. Utöver takkontot semester handlar det då om att också klara avsättningen till barnens utgifter på 2600 per månad med utdelningslönen. Så summerar jag min femårsplan. Så når jag första milstolpen år 2 och den andra år 5. Därefter är det visserligen ytterligare 5 kvar tills jag är uppe på 32 000 i månaden och är ekonomiskt oberoende. Men boken säger ju utvecklingen många gånger är logaritmisk, så jag hoppas att de övriga milstolparna kan betas av i en allt snabbare takt. Tack Dylan. Du är nu igång med din utdelningsfabrik och verkar ha en tydlig plan framåt. Mycket kan förändras på vägen, men om du jobbar efter ledorden, så är chanserna goda att du lyckas. Så, det börjar nu bli dags att avrunda denna bok. Stort tack för ditt intresse och för att du orkat lyssna på min datorröst. Hoppas du fått en känsla för hur metoden hänger ihop. I det inledande kapitlet gick vi igenom olika aspekter av att investera i företag som ger en hög och stabil utdelning. Därefter tittade vi på hur du får kontroll över din hushållsekonomi och kan avsätta pengar till att investera i utdelningsaktier. I kapitlet därefter gick vi igenom både strategiska val och nyckeltal som kan hjälpa dig att hitta lämpliga aktier. I den sista delen har vi visat på hur vi skapar en struktur som löpande gör att utdelningarna kan betala dina räkningar. Med de tre rollerna kapitalist, investerare och ekonom så har vi visat på vilka olika fokus du behöver ha för att vara lyckosam inom dessa områden. I boken har vi beskrivit processen genom fabriken, som börjar med att pengar från din arbetarlön och andra tillgångar du har kommer in i investeringsfonden. I nästa steg blir detta till aktier på dina depåkonton, som genererar utdelningar som sedan samlas upp i utdelningsfonden. Därifrån plockas det ut en lön som förs över till ditt utdelningslönekonto, och i sista steget förs det över pengar därifrån till de olika takkonton som lönen täcker. Men, kanske känner du att allt detta tar för lång tid och är för omständigt och att de första åren ger på tok för lite pengar. Och visst, det går att bli ekonomiskt oberoende på många andra sätt. Är du duktig på aktier och har bra flyt, så är det inget fel att bygga upp en förmögenhet på bra kursaffärer. Men känner du att den vägen är för osäker för att bygga din och din familjs framtid på? Då kan alternativet att driva en utdelningsfabrik vara stabilare. Är du beredd på att förhålla dig till de tre ledorden, så är chanserna stora att det ska gå bra. Tänk långsiktigt. Ta beslut som är hållbara. Och var disciplinerad mot din strategi. Men 10-20 år är en väldigt lång tid. Allt möjligt kan ju hända under den tiden. Ja, så är det verkligen. Coronakrisen nyligen är ett exempel på detta. Där ställdes utdelningar in och börskurser dök. Och mycket annat kan hända, som att du blir av med jobbet, eller att det dyker upp någon större oförutsedd kostnad i hushållsekonomin. Men låt oss påminna om två saker i metoden, som syftar till att motverka detta. Det ena är att processen har olika kuddar som gör att den inte ska vara så stötkänslig för olika händelser. Hade du till exempel en bra buffert i utdelningsfonden, så kunde du fortsätta att ta ut samma utdelningslön under krisen, trots att vissa av företagen du investerat i ställde in sina utdelningar. Det du gick back under det året jämnades ut med att du fick dubbla utdelningar av de flesta företagen året efter. Det andra är kvartalsboksluten, som syftar till att du ska var tredje månad stanna upp och se över hur det har gått, och ifall förutsättningarna förändrats. Har det gjort det, så handlar det om att ta genomtänkta beslut om hur du ska anpassa dina planer till detta framåt. Kanske behöver du minska stegen på hur snabbt din utdelningslön höjs. Eller så behöver du frigöra mer kapital och utnyttja en större del av investeringsfonden för att köpa aktier på rea som uppstått i börsoron. De som under coronakrisen fokuserade på företagens nyckeltal och såg att kursfallen till största delen var emotionella och istället köpte mer aktier har sedan dess ofta haft kursökningar på 100-200%. Vissa utdelningsjägare köpte på sig aktier i företag som de visste hade en stabil utdelningshistorik, och nu såg de att direktavkastningen där kanske hade gått från runt 3% till att nu ligga uppåt 8%. Som sagt, genom att tänka långsiktigt och vara disciplinerad mot din strategi, kan metoden med utdelningsfabriken vända kriser till något som blir positivt i det långa loppet. Det är värt att även betona ordet hållbart. Det är en viss inlärningskurva att ta till sig allt som står i denna bok, och första året är det en del jobb med att sätta upp fabriken och komma igång med rutinerna. Det ser du bland annat på Dillens resa. Men därefter är målsättningen att pengarna jobbar åt dig i fabriken och du har ett slags styrelsemöte en gång i kvartalet och där tar beslut om eventuella förändringar framåt. Eller så får det bara fortsätta enligt plan. Det handlar inte om att du varje dag ska ständigt kolla din iPhone och köpa och sälja aktier och sova dåligt om natten när börsen har dykt. Eller känna oro för hur du ska kunna betala räkningar. Det kanske går långsamt med din utdelningsfabrik, men det håller i längden, framförallt för ditt välbefinnande. Genom att bli premiumkund på utdelningsfabriken.se så får du tillgång till de verktyg du behöver för att bygga och driva din fabrik. Det gör resan ännu mindre krävande. Där finns även ett forum där du kan stämma av med andra hur det går för dem att nå sina milstolpar med deras utdelningsfabriker. Pröva nu att reflektera över det vi har gått igenom i boken. Ta de stora dragen från de olika kapitlerna och koppla det till dig själv eller familjens nuvarande situation och ambition. Känns det intressant att i huvudsak satsa i företag för aktiernas utdelning istället för att aktiekursen kommer att stiga? Känns det lockande att jobba metodiskt med er hushållsekonomi? Kan du se att du gör detta och dessutom lever någorlunda sparsamt över flera år? Vid vilken ålder skulle du vilja vara ekonomiskt oberoende? Vad ser du att du gör därefter? Och om du har en sambo eller är gift, skulle ni dela ambitionen och tillsammans vilja påbörja resan? Detta behöver inte vara något livsavgörande beslut. Skulle du börja spara i utdelningsaktier, men inte orka i längden, så är det inte värre än att du säljer aktierna och gör något annat för pengarna. Historiskt har det visat sig att bra utdelningsaktier faktiskt ger en ganska fin kursökning också. Vill du veta hur det går för Dillen? Var står han om 5 år? Blev det som han tänkt sig? Och hur blev det för Emil när han nådde sista milstolpen och flyttade till Thailand? Gick det fortare för Pontus som hade en lite annan strategi? Ja du, då får du läsa nästa bok. För med denna mening så är boken om utdelningsfabriken nu slut. Nu verkar det inte finnas någon mer text kvar för mig att läsa.